Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Utdragen ur polisförhör som du kan höra i avsnittet är inlästa av skådespelare. Poddavsnittet innehåller detaljer som kan vara otäcka.
För att överhuvudtaget kunna få en kvinna och därigenom uppnå mitt livs största dröm och få möjlighet till en meningsfull utformning av livet måste jag i mitt fall begagna mig av en kriminell handling.
Kriminalhistorier slutar ofta i ett rättegångsdrama med stigande spänning fram till att domen faller. Verkligheten är, som vi vet, fascinerande på andra sätt.
I fallet av ett oundvikligt mord, skyll på en tvångsidé eftersom sådant aldrig kan bevisas.
Efter långa förhör och en mycket stor polisutredning ställs Friedrich Wagner, 25 år, inför rätta för mordet på Kikkan Granell. Över 40 år senare följer författaren Peter Englund fallet genom dokumenten från domstolarna. Men det kommer att ta oväntade vändningar även efter rättegångarna.
Mitt liv är ändå redan förlorat. Livskampen för goda ideal fick man ge upp för länge sedan. Numera kan man bara vegetera och glädja sig åt det lilla livet.
Det här är podden bakom boken Söndagsvägen med författaren Peter Englund. I oktober 1965, 2 månader efter Kikkan Granells död, anhålls Friedrich Wagner och häktas senare för mordet. Förhören fortsätter.
Uppvuxen som enda barn i föräldrahemmet i Wien. Upplevt föräldrarna som ganska kalla. Säger sig aldrig egentligen ha mottagit ömhet. Pubertetssvårigheter med känsla av ensamhet, oförståddhet, protest. Blev vegetarian. Religerades ett par månader före studentexamen 1959. Denna händelse av livsavgörande betydelse. Rektorn förklarade inför klassen att han var som en homofil. Rektorn skildras som nazistfiende, jude, despot. Han hade planer på att mörda rektorn och hans 2 medansvariga. Kände sig ibland hotad till förståndet, verklighetsupplevelsen tidvis virrig.
Den 4 december åtalas Wagner och 5 dagar senare inleds förhandlingarna i Stockholms rådhusrätt. Men innan dess ska Wagner överraska utredarna. Ur förhören som leds av kommissarie Sven Thorander och förste kriminalassistenten Blomberg.
Då har vi alltså kommit fram till det att jag både känner högringsmannen och har hjälpt honom med pengar efter dådet. Det har varit en bekant till mig. Med honom tillsammans har jag haft ganska stora planer. En 3:e person ingick också i våra planer, alltså en 3:e kamrat.
Känner ni gärningsmannen, säger ni?
Ja.
Hur vet ni att denne man är gärningsmannen då?
Jag blev upplyst av både hans och mina kamrater, det är alltså samma personer, att han hade varit gärningsmannen. Det var så att vi hade bildat en klubb, vi 3 som...
Ni 3? Vilka var det? Det var herr Wagner,
svensken och min österrikiske kamrat.
Svensken? Vilken är det?
Det är den jag inte vill omtala.
Wagners uppgifter om att han skulle känna den verkliga gärningsmannen verkar inte trovärdiga. Att fiktion och verklighet blandas ihop i hans hjärna har vi ju hört om tidigare. Men teknisk bevisning mot Friedrich Wagner finns inte. Det här är ett indiciemål. Åklagare Bertil Österberg står därmed inför en stor utmaning.
Ja, Bertil Österberg var en vid det här laget välkänd, inte allt för gammal så där, erfaren, yngre medelåldern. Rätt så känd faktiskt, för han hade arbetat länge, varit framgångsrik, varit bland med, varit en av åklagarna i den här stora Wennerström-processen som har varit, det stora spionfallet som har varit. Han är till och med fått göra en cameo i någon spelfilm. Så, där. Så att det, han var känd i den här tiden och väldigt respekterad. Arbetsnarkoman. Gjorde på fritiden när barnen någon gång träffade på sin pappa så brukade han hålla på med korsord. Speciell person.
Wagners försvarare då, det är en lika färgstark person. Advokaten Hakon Auerbach.
Auerbach hade alltså flytt. Han var precis utexaminerad jurist när han hade flytt från Hitler-Tyskland. Han var framförallt affärsjurist. Så därför så var de lite grann så bedömdes som ett lite ojämnt par. För Auerbach, jag tror att det var helt enkelt hans tyska bakgrund, för han brukade kliva in, han hade klivit in i några brottsfall tidigare där det var just tyskar åtalade i Sverige. Och sen hade man då Österberg som var väldigt erfaren. Så det såg ut som den här Auerbach skulle inte ha en chans. Han har en smart stil, så han är väldigt avvaktande. Han kan materialet väldigt bra och han är väldigt stillsam, säger ingenting, glider med sådär. Tills det kommer in på det som är i den egentliga enda, det som kan kallas någon slags teknisk bevisning. Nämligen, och här kommer då den här Vincent Lange in. Så Vincent Lange gör nämligen ett fynd som de först inte begriper vad det betyder. Nämligen att det finns spår av potatismjöl på brottsplatsen. Och ingen fattar vad i hela friden handlar detta om. Och sedan när man då gör när husrannsakan hos Wagner då, så då hittar man de här mängderna potatismjöl också.
Potatismjöl, ja. Det finns det i riklig mängd, både på Wagners kläder och i mordrummet. Ska den kopplingen räcka för att binda honom till brottet? Frågan kommer att bli avgörande.
Det är otroligt mycket om potatisstärkelse i den här rättegången.
Jo, men det beskrivs också så att det var bitvis väldigt tekniskt. Sådär, för de måste gå igenom det här med det här potatismjölet, hur många stärkelsekornen, deras färg och allting.
Ett expertvittne förhörs om hur provtagning görs. Fiberstorlek och mängden potatismjöl i tvättmedel. Och det är nu som Wagners försvarare kliver fram. Hakon Auerbachs mål är att skjuta ner trovärdigheten och skapa så mycket tvivel att klienten frikänns.
Efter första dagen då är stämningen så att nej, men det här är ju väldigt osäkert. Det här, jag menar, han verkar ju lite konstig, den här människan som sitter där. Men bevisningen är svag. Hans advokat, Auerbach, som är då en väldigt vältalig, så här lite smart, lite, jag har den här framtoningen som en sån här väldigt sofistikerad advokat, lyckas resa tillräckligt tvivel och också hittar motsägelser i materialet. Så det blir en sån här Perry Mason-ögonblick då, när han säger, ja, det är inte möjligt. Jo, men titta på den sidan där och där, det står det faktiskt. Nej, det kan inte stämma. Så bläddras det i papper. Alltså det blir just att de skjuter in sig på några svagheter. Och då blir det också förstärker det här att nej, men han kanske inte är skyldig. Men sen börjar den här människan sen tar ju hans fabuleringsförmåga över. Och han börjar ju säga så att nej, men jag vet vem som har gjort det. Och det finns en narkotikaliga inblandad. Och han börjar fantisera. Och börjar också säga att han kanske finns här i salen och så. Och då börjar folk förstå att då fattar de att nej, men han är nog inte riktigt, han har inte alla hästar hemma här. Och då börjar stämningen liksom gå emot honom då. Stämningen i salen. Och sen blir det också den här ytterligare då den här dagen när helt plötsligt det finns beväpnade poliser runt omkring. Därför att han säger då, ja, men det är mycket möjligt att den här mördaren finns här bland oss. Så det blir ju liksom en dramatisk rättegång på så vis.
Nu vittnar personerna som figurerat tidigare. Som Wagners tidigare kollega Bojan, som han har försökt att söva med en drink, kanske för att våldta.
Hypnos då?
Ja, hypnos har vi talat om.
Hur kom ni in på det ämnet? Det är ju ganska ovanligt.
Ja, det var väl så att jag såg att han läste någonting om det i några böcker.
Företog ni några experiment på det här området?
Ja. Jag skulle sitta i en stol lite bakåtlutad i bekväm ställning då. Och så satt Wagner och läste ur hypnosboken.
Skulle han alltså försöka då på något sätt att hypnotisera er? Var det avsikten?
Ja, det var ju avsikten så att jag skulle lära mig.
Har Wagner talat med er någon gång om sitt förhållande till kvinnor?
Nej, vi har aldrig diskuterat ämnet alls.
Har ni sett om Wagner innehaft någon anteckningsbok eller gjort anteckningar någon gång?
Ja, det brukade herr Wagner göra. Skriva i böcker.
Vet ni vad han skrev för någonting?
Nej, det vet jag inte. Därför han skrev ganska smått så att jag kunde inte läsa det.
Det finns ju de här anteckningarna som jag anses väldigt viktiga. Och som Wagner själv avfärdar som fantasier eller förarbeten till en roman eller någonting.
En av Peter Englunds källor som också ingår i utredningen är Wagners egna ord. En gigantisk dagbok av nedtecknade tankar. Idag hade det kanske varit spridda inlägg på ett nätforum. Wagner skriver om allt från hur man ska hantera sin privatekonomi till hur kvinnor fungerar. Och framförallt hur han tycker att de borde fungera.
Inte ge ut några pengar utan spara blott. Har man pengar på banken så spelar det också ingen roll om oväntade fordringar inkommer. Sollampor, polis etc. De enda löpande utgifterna är för närvarande saker för mina kläder. I de arabiska länderna kostar kvinnorna 10 000 kronor, även som slavinnor i Afrika. En enda kvinna räcker till för att tillfredsställa en människa. Framförallt är naturligtvis en mycket, mycket ung flicka att föredraga. Som man kan uppfostra och som framförallt är insmickrande. Dessutom har en ung flicka en fördel av att uppvisa sexuell styrka.
Som historiker så har jag ju hållit på med en del rätt läskiga källor, obehagliga källor. Men vissa saker är rätt så obehagligt. Alltså just man förstår också att i vissa sammanhang han är extra berusad, extra hög på amfetamin eller extra liksom besviken eller någonting. Och det är såna här gräsliga saker han skriver då. Det är en viss typ av tankar och människor vill man ju inte ha in i huvudet sådär. Så det har nog fungerat som en någon slags spärr där. Jag vill inte ha in den här människan i mitt huvud.
Bland alla sparade dokument som Peter Englund har skannat in och djupdykt i finns det annat som också sticker ut. Som ett märkligt brev som domaren rådman Ågren får mitt under rättegången.
16 december 1965. Jag vill härmed meddela er i egenskap av domare i det så kallade Hökaringsmordet att jag har tillsänt den 25-årige österrikarens försvarsadvokat H. Auerbach visst material som rätt använt ställer målet i en helt ny belysning. Vet du om polisen gick vidare med det och tillmäter det någon betydelse?
Nej, det gjorde man inte. Det dök upp en hel del sådana där saker, men nej. Man släppte det.
Tillmäter du det någon betydelse?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag faktiskt inte.
Den 22 december 1965 faller domen. Jurister och nämndemän friar Wagner.
De tycker att det finns så mycket rimligt tvivel så att han måste frikännas. Att det finns en hel del, det finns ett antal omständigheter som talar för hans skuld. Men de gör avvägningen att det finns så pass mycket rimligt tvivel så att han inte kan fällas. Och sen skjuter de ju in sig på någonting som på sätt och vis kommer fram under rättegången, nämligen att han är inte helt och hållet mentalt frisk. Det märkliga i det här fallet är just att han blir frikänd i tingsrätten. Vilket då 1965, det var en sensation, för det hände i princip aldrig att folk blev frikända för mord. Alltså fallen var så, av sån karaktär och de var så väluppbyggda så att det man hade hänt en gång på 10 år eller någonting.
Efter domen blir Friedrich Wagner genast intagen för att genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Psykiatriker ska undersöka honom. Och sedan är det dags för nästa kapitel, förhandlingar i hovrätten.
Åklagaren, hans spontana reaktion det är att nej, jag kommer mest troligt inte överklaga. Utan det enda nya som tillkommer när sen det överklagas till hovrätten efter många förseningar, det är just att det finns ett nytt psykiatrikerutlåtande. Och där egentligen det som är det viktiga med det är att den psykiatriken säger att ja, det kan väl inte riktigt utesluta att han skulle kunna ha energi att utföra det här, trots allt. Och utifrån det parad med då en, så att säga, en uppräkning av sannolikheter och osannolikheter där de vägs mot varandra, gör att det är sammanvägda då i hovrätten är att de bedömer honom som skyldig.
Tillsammantagna gör sålunda föreliggande förhållanden det så ytterligt osannolikt att annan än Wagner skulle uppfylla alla kriterier på gärningsmannen, att hovrätten finner det att det måste hållas för visst att Wagner begått den mot Kickan Granell riktade gärningen.
Ja, Wagner döms för vållande till annans död. Han överlämnas till psykvården på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Där sitter han i drygt ett år. Innan historien Wagner tar en ny spektakulär vändning.
Den här rymningen han utför då på våren 1967, det bekräftar ju för alla den här bilden man har av Wagner som mycket intelligent, mycket förslagen och mycket farlig. För att han är då inlåst där på Kungsholmen på sjukhuset där, Sankt Göran. Han tar sig förbi alla hinder. Han har lyckats tillverka en dyrk av en sked han snor. En dyrk som går att använda till att få upp det här speciallåsta fönstret. Tar sig ner, tar sig genom Stockholm, upp på ett tåg till Danmark, ska vidare ner. Lyckas också på egen hand, han har samlat på sig pengar, han har samlat på sig kläder, lyckas bädda gubbe i sängen. Alltså det är ju delvis att man märker fortfarande att det här är någon som lever i en sån här pojkboksvärld, eller den här fiktionsvärlden, för att han utför en rymning som är lite grann som från en pojkbok. Och då ska det spelas mot det här att han under rättegången hotar också, just att han säger att han har gömt vapen, han har gömt en pistol, och han kommer inte tveka att använda den, han ska minsann, och jag tänker nog, och sådär. Det blir ju en stor dramatik.
Och det är en jättegrej i medierna.
Det är en jättegrej i medierna då också. Just därför att det igen blir det lite grann så att säga att verkligheten uppför sig som fiktionen. Och han uppför sig som alla förväntar sig. Att han är sådär precis så ybersmart som alla säger. Att han faktiskt trots allt klarar av den här spektakulära rymningen.
Nej, rymningen misslyckas. Polisen gör razzior i Stockholm. Men Wagner grips i en liten dansk stad på gränsen till Västtyskland istället. Tillbaka på mentalsjukhus glider Wagner långsamt ut ur medvetandet. Medier och medborgare har kort minne.
Är du helt säker på att han är skyldig?
Ja, det är. Mm. Också därför att det just existerar ett erkännande.
1968 förhörs Wagner på nytt. Och nu ska han berätta allt.
Innan mordet så slumpade det sig så att jag såg henne genom köksfönstret när hon var ute, och jag trodde han var ensam då, och det var den aktuella dagen alltså. Och då måste jag tillägga det att jag vid den tiden omgicks med planer på att söva ned någon kvinna för att tilltvinga mig samlag. Och för det enda målet hade jag skaffat mig den franska kloroform som var mycket billig att köpa.
Och över 40 år senare kan Peter Englund göra ett av sina mest intressanta researchfynd.
Sannolikheten att få tag på det här materialet från hans vistelse på mentalsjukhuset var väl lika med noll. För att ja, 2036 skulle det släppas, i och med att sekretessperioden hade förlängts då till 70 år. Så jag hade väldigt få illusioner om att jag skulle kunna få tag på, om det fanns, jag visste inte ens om det fanns ett erkännande. Jag hade väldigt små illusioner om att få tag på det. Och det kändes ju minst sagt frustrerande. Det var en fredag på polisarkivet, en fredag i advent. Så satt jag där på polisarkivet och gick igenom handlingarna. Jag tror jag var på typ kapsel 27 eller 28. Och i dem finns det då mappar med, i sin tur med material. Och sen var det en av de här mapparna som var lite trasig. Och det här är också nästan för bra för att vara sant. Men det hände verkligen. Det var när det här hände som jag kände att jag måste ha mer här i boken. Jag måste ha ett metaplan bara därför i alla fall. Så lyfte jag upp den här mappen. Och ut ur den så rasar den av papper i knät på mig, och så ner från knät ner på golvet där jag sitter här på polisarkivet i det här rummet. Och så när jag börjar med att ta upp det här pappret, då ser jag att det står där bandinspelning gjord på förhör med. Och så börjar jag titta på det, och det är alltså ett utskrivet ord för ord förhör, och jag hinner inte läsa så långt, så säger jag att det är den fulla bekännelsen. Och då fick det, håren reste sig på armarna på mig där, och som oj, wow. Så det fanns där. Det hade hamnat där i polispappren. Erkännandet han gjorde på mentalsjukhuset.
Jag tog alltså så lite så lite som det gick, och det var faktiskt endast några mycket få droppar som kom på näsduken. Och ja, sedan hände det att, som i vart fall jag fick absolut det jag måste tillägga, så fick jag inte reda på att hon skulle tagit någon skada utav det hela. Alltså, det var min fasta övertygelse om att det bara var en narkotisering alltså som hade för sig gått.
Herr Wagner sa igår att ni dränkte in näsduken med kloroform och sen la ni den över ansiktet och sen hade ni samlag med henne.
Ja.
Ja, men sen upptäckte ni att hon var död då efter det.
Nej, det har jag inte.
Men ni städade efter er?
Ja, men det var för att avlägsna eventuella spår som kunde bevisa min identitet.
Wagner kommer dock senare att ta tillbaka sitt erkännande.
Jag tillmäter det stor betydelse. Jag tror att det är den yttersta bekräftelsen. Däremot så tror jag att olika detaljer som finns i bekännandet stämmer inte. För att han var inte mer sjuk än så, än att han hela tiden i olika förhör och olika sammanhang, rättegångar, hela tiden manövrerade efter största möjliga fördel. Och det är också till och med så att det finns ju i de här anteckningarna, när det planeras ett brott, så skriver han till och med sådär att skyll på psykisk otillräcklighet, det går inte att bevisa. Så att det finns ju där också. Sen gör ju inte psykiatrikerna, gör ju bedömningen att han inte spelar. Att han inte spelar galen. Och jag tror inte heller han gjorde det, därför att om man tar sammantaget till exempel anteckningarna, det är inte en frisk människas anteckningar.
Du skriver så här att han vill bekänna men samtidigt framställa sig själv i så god dager som möjligt. Kanske var att han bekände viktigare än vad han bekände. Hur kom du fram till den slutsatsen?
Nej, det är mer, det är det som det kanske betyder. Det är liksom ett sätt att försöka förstå det. Att nu har han hamnat här. Han har misslyckats med den här rymningen, väldigt välförberedda rymningen. Och han blir också inlåst på en fast paviljong där, på det här stora mentalsjukhuset utanför Västervik. Han har någonting att vinna på att ge ifrån sig någon bekännelse. Men den framställer honom som om, ja, men, det var mer att det var en olyckshändelse. Det var så lite kloroform och sådär. Och hon bara låg och sov och sånt. Alltså, och det är ju helt klart lögner. Alltså, om man ser utifrån obduktionsprotokollet, det stämmer inte.
Vad hände med honom efter att han lämnade Sverige?
Ja, jag tappade intresset för honom givetvis. Nej, han hamnade på mentalsjukhus i Österrike istället. Han utvisas till Österrike och hamnar på mentalsjukhus där. Och så vitt jag förstår så dör han också där på mentalsjukhus 2010. Så om han lämnar gränsen så är han ointressant. Sådär. Det som jag sa, det viktiga för mig är det här att han är intressant för mig som en typ, inte som en individ. Och han är så att säga färdig där. I berättelsen, vad det gäller hans del av berättelsen, den är slut där. Han flygs ut med sina koffertar med kläder och väldigt snyggt kläder och sånt där. Flygs ut på ett specialchartrat plan ner till Wien. Och där tappar jag intresset för honom. Alltså, och han dör där 2010, and that's it.
Men är du som person nyfiken på till exempel om han har begått fler brott i Österrike?
Nej, jag har inte tänkt så. Men det är givetvis en intressant... Det är ju en intressant fråga. Det är en intressant fråga, det är det. Men nej. Jag vill inte dröja vid honom. Inte en mening i onödan.
Gärningsmannen brukar hamna i stort fokus. Vem var han? Varför begick han brottet? Kunde någon ha stoppat honom? Varför gick det inte att fälla honom för mord? När domar fallit och historien så småningom ska återberättas av medier, true crime-böcker och tv-serier hamnar de som har drabbats ofta i skymundan. Men i arbetet med boken Söndagsvägen har Peter Englund ändå valt att stanna kvar vid offret, Kickan Granell, 18 år.
När jag ser hennes bild på boken, så där, då tänker jag på det. Då tänker jag på det. Det är väldigt olika impulser som går i mig. En av dem, det är ju liksom att det här är ju en människa som har försvunnit. Jag gjorde ett besök, jag åkte till Skogskyrkogården, i och med att hon finns ju i gravregistren, så åkte jag till Skogskyrkogården för att besöka hennes grav och upptäckte att graven är borta.
Kickan Granells död har kallats för hökarängsmordet, narkosmordet, klorformmordet och Sveriges första flickmord.
Fallet är bortglömt. När jag talade med människor som levde där samtidigt i området sånt där, och hur hon också har börjat blekna bort där i deras minnen. Så att just att det här är en människa som aldrig fick leva sitt liv och som dessutom då har försvunnit ur levande minne. Det är som ingen som kommer ihåg henne. Så då det är en del av det där, det handlar om att påminna om någon sån där som har tillåtits att försvinna helt och hållet, som togs sitt liv, berövade sitt liv alldeles för tidigt och sen har bara försvunnit, glömts bort.
Du har hört podden bakom boken Söndagsvägen. I nästa avsnitt berättar Peter Englund mer om hur han arbetar, från researchfas till skrivande. Och i Söndagsvägen får du hela historien. Om Friedrich Wagners uppväxt, rymningen som är som hämtad från en gammal äventyrsbok, Friedrich Wagners bizarra artikel i tidningen FIB Aktuellt, när Wagner försöker annonsera efter en kvinna i Dagens Nyheter och inte minst Peter Englunds möte med Kickans väninna Lillan. Boken Söndagsvägen är utgiven av Natur och Kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Härdmark. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se.